Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Olösta fall.
En podd om försvunna människor och uppklarade mord. Den 6 augusti 1942 befinner sig David Bengtsson i sin butik Fabriksförmedlingen på Drottninggatan i Karlstad. David, som har övertagit den centralt belägna butiken för bara cirka ett år sedan, säljer främst radioapparater men förmedlar även möbler och annat till hemmet. Med sina skyltfönster ut mot promenadstråket är det vanligt att kunder, vänner och förbipasserande kommer inom butiken. Besökarna vill låna Bengtssons telefon eller bara sätta sig ner för en kopp kaffe och prata en stund. Det var en dag som alla andra i en händelserik period i Bengtssons liv. Han hade bara några dagar tidigare blivit pappa igen och hans fru Tyra var nyss hemkommen från sjukhuset. Det nyfödda barnet var bara 10 dagar gammalt och de andra 3 barnen bodde hos släktingar under tiden som frun hade varit på sjukhuset och nu var det dags att hämta hem dem igen. De äldre syskonen saknade sina föräldrar innerligt och ett av barnen hade ringt till butiken den dagen. En besökare i butiken hade överhört att pappa David hade bedyrat via telefon att han skulle göra allt i sin makt för att hämta hem barnen senare samma kväll. Om han bara kunde få den där skjutsen som han hade försökt få under flera dagars tid. Men ingen pappa kom och hämtade barnen den kvällen. Och David kom aldrig hem till Tyra och sitt nyfödda barn efter jobbet. Istället skulle en barndomsvän till honom hitta hans kropp dagen därpå, brutalt ihjälslagen i bakrummet till hans egna butik. Välkommen till ett nytt avsnitt av Olösta fall med mig Nathalie Sejov
och mig Sofie Nublin.
Detta är del 1 av 2 om en värmländsk mordgåta, mordet på David Bengtsson. Mordet på radiohandlaren är ett omtalat mord som preskriberades 1967. Davids barnbarn Sofia hörde av sig till oss och frågade om vi var intresserade av att ta upp fallet, även om det var preskriberat. Vi resonerade så här: även om fallet aldrig kommer få en polisiär eller rättslig lösning, tyckte vi ändå att det är viktigt att ta upp. Inget fall är mindre viktigt, och mordet på David Bengtsson har inte bara påverkat Sofia, hennes familj, släkt och hennes morfars vänner. Det har varit en av Värmlands mest kända olösta mordgåtor. Och många har undrat genom åren, vem var det som ville David så illa? Vem ville slå honom så besinningslöst till döds? Han som inte verkade ha några fiender och som de allra flesta tyckte om. Sofia skickade polisens förundersökning till oss som underlag för detta avsnitt. Den bestod av över 500 oorganiserade sidor med många handskrivna anteckningar från gamla förhör. Bland annat från de allra första förhören som ägde rum strax efter att mordet inträffade 1942. Utredningen innehöll också fotografier från brottsplatsen och tidningsurklipp. Vissa märkliga tips från allmänheten hade också sparats, som exempelvis ett handskrivet brev från en man utan någon koppling till fallet som berättade om en dröm som han hade haft som handlade om mordet. Varför någon tyckte att drömmen var viktig för att utreda ett mord är en fråga som lämnas obesvarad. Att ta sig an detta material har varit som att göra en tidsresa. Kvinnosynen i utredningsmaterialet skildrar tidsepoken och kvinnor som figurerar i utredningen beskrivs nedlåtande som lössläppta, sinnesrubbade och hysteriska. Att se denna skildring har varit intressant i sig. Mordet på David Bengtsson är en berättelse om otrohet och svek. En kvinna som misstänks ha haft en affär med Bengtsson beskrivs som lössläppt. Samtidigt som David Bengtsson i nästa andetag beskrivs som en man med ett öga för fruntimmar. Det är en rörig utredning som först var intensiv för att sen efter några år avta och till slut läggas till handlingarna. Fallet kom att präglas av dåtidens mediacirkus med många utomstående som ville lämna in sina tips och delta i utredningen. När polisen till slut verkade famla i blindo anklagade landsfogde Holmström, som var ansvarig för utredningen, media för att ha förstört utredningen. Han menade att alla skriverier om varje minsta detalj skrämde bort vittnen. På 1960-talet hade Aftonbladet en serie i tidningen som hette Hemliga vittnet, där de beskrev ouppklarade mord och efterlyste hemliga vittnen som skulle skicka in sina vittnesmål anonymt till tidningen. Mordet på David Bengtsson uppmärksammades i Hemliga vittnet och insändarna strömmade in. Några av dessa skickades sedan vidare till polisen och blev en del av utredningen. Hemliga vittnet är ett exempel på vilket intresse det fanns för mordet på David Bengtsson. Fortfarande 20 år efter mordet var det fortfarande något som engagerade allmänheten. David Bengtsson föddes 1898 och var alltså 44 år gammal vid mordet 1942. Han hade varit gift med sin hustru Tyra sedan 1928 och tillsammans hade de 4 barn, 11, 10 och 6 år gamla och ett nyfött spädbarn, bara några dagar gammalt. I början av giftermålet hade David arbetat för försäkringsbolaget Trygg, men han hade sedan april 1941 haft sin egen butik i hus nummer 14 på Drottninggatan. Torsdagen den 6 augusti hade David kommit hem för att äta middag med Tyra vid 13-tiden. Sedan hade han sagt att han skulle tillbaka till butiken för att träffa en spekulant på en radio. Samma kväll hade makarna bestämt att David skulle ordna skjuts och hämta deras 3 barn som hade vistats hos släktingar under Tyras förlossning. Tanken var att han skulle åka efter att han stängt butiken klockan 6 på kvällen. När han inte kom hem på kvällen berättade Tyra i polisförhör att hon bara antagit att han åkt för att hämta barnen direkt efter jobbet utan att komma hem om. Hon blev klart orolig när han inte kom hem på natten men tänkte att det kanske hade hänt något med bilen som gjorde dem försenade. När David fortfarande inte var hemma på fredag eftermiddagen gick Tyra till en telefonkiosk i stadsdelen Haga där paret bodde och ringde till butiken på Drottninggatan för att se om David var där. Men ingen svarade på den andra änden av telefonen och det gjorde hustrun ännu mer orolig. Hon bad därför en grannflicka att gå till butiken för att se efter om David var där. När flickan nådde butiken möttes hon av en hemsk syn. David Bengtsson låg död inne i packboden. Hon sprang förskräckt hem till sin mamma och berättade den hemska nyheten. Grannfrun hade inte mage att vara den som berättade denna fruktansvärda nyhet och höll därför tyst om det till polisen kom och berättade för Tyra. Brottsplatsen som polisen möttes av var brutal. Gatudörren var olåst och nyckeln satt i dörren på insidan. Det fanns en dörröppning i butiken försedd med ett fördraget draperi. Och det var bakom draperiet som det fanns en liten packbord med ett djup på cirka 1,5 meter. Där inne fanns diverse verktyg och hyllor med fack. Och omedelbart innanför dörröppningen till packborden anträffades Bengtsson som låg utsträckt på golvet. Polisen på plats kände igen Bengtsson och kunde omedelbart identifiera honom. Kroppen var redan kall och likstel och överdelen låg i en stor blodpöl. Mannen hade sitt ansikte mot golvet och benen var utsträckta i en rak linje från kroppen. Han var mycket nedblodad på händer, ansikte och kläder. Huvudets översida hade ett stort krossår och sår fanns även i pannan. Blod rann fortfarande såret på huvudet samt ur näsa och öron. Förutom blodpölen på golvet var den nedre delen av hyllfacken i nära anslutning till kroppen också nedsölade med blod. På väggarna fanns dock endast små blodstänk vid vardera sida om dörröppningen till packboden, cirka 90 cm ovanför golvytan. Det fanns inga blodspår i själva butikslokalen och något verktyg som kunde misstänkas ha varit mordvapnet och åstadkomma de skadorna som erhållits kunde inte återfinnas i lokalen. Det konstaterades därför att Bengtsson inte hade kunnat orsaka sin egen död. Det fanns inga tecken på strid i butikslokalen eller packboden. Det fanns heller ingen oordning i lokalen förutom blodpölen och den döda kroppen. Läkare kallades till platsen och kunde konstatera att mannen var död och att döden hade inträffat av allt att döma minst 5-6 timmar tidigare. Så antingen under kvällen den 6 augusti eller under natten till den 7 augusti. En mer exakt tid för när han skulle ha dött kunde inte fastställas. På grund av insynen från gatan med nyfikna åskådare så togs det fort som möjligt bilder på kroppen och gjordes mätningar av blodstänk. Sen skickades kroppen till bårhuset för obduktion. Obduktionen skulle senare visa att Bengtsson med stor sannolikhet hade blivit attackerad bakifrån med något trubbigt tillhygge. Man misstänker att mördaren ska ha suttit på David och utdelat ett stort antal slag med en gränslös aggressivitet. Han ska ha dött till följd av de grova skadorna mot huvudet. I hans fickor anträffades plånböcker och en portmonnä. I den ena plånboken fanns en 5-kronorssedel och diverse kvitton. I den andra plånboken fanns David Bengtssons körkort samt ytterligare kvitton. I portmonnän fanns mynt, nycklar, visitkort och små papper. I fickorna fanns även dublettnyckeln till butiken, brev och anteckningsböcker. På Davids arm fanns ett armbandsur som hade stannat på klockan 6.15. Det har spekulerats i om det kan ha varit tiden för mordet. I butikslokalen fanns radioapparater uppställda. Som sagt var det ingen oordning i lokalen som pekade på rån. Vid en särskild hylla in till skrivbordet fanns nya armbandsur som lämnades orörda. Man misstänkte inte att något hade stulits i samband med attacken på Bengtsson. Vi kommer att dela ett par bilder från brottsplatsen på vår Facebook- och Instagram-sida. Olösta fall heter vi där.
Precis, så gå in och titta redan nu när ni lyssnar. För att då kan ni titta på bilderna tillsammans med oss medan vi diskuterar lite kring dem.
Mm. Och vi vill gärna varna för att en av bilderna innehåller den här blodpölen i packboden. Den är svartvit så att det är inte väldigt obehagligt för de allra flesta. Men det kan vara någon som tycker det är jobbigt. Så då
vill vi ändå varna.
Ja. Vi är att vara lite uppmärksamma kring det.
Precis. Så in på mobilen, öppna Instagram eller Facebook. In på olösta fall. Bra. Vi har bilden framför oss nu nämligen. Och vi kan väl börja med egentligen den första bilden när man bara ser lite i butiken.
Precis, och där ser man att det är inte så jättemycket i butiken. Det är radioapparater, ett skyltfönster. Mm. Det är ganska tomt.
Ja.
Och det var väl radioapparater främst han sålde. Så då var det väl att man kom in och som spekulant och kikade på de radioapparater han hade. Och sen beställde man helt enkelt hem det.
Precis.
Och det verkar vara så med andra saker också. Han sålde gardiner och möbler och så, verkar det som.
Ja. Och det är egentligen nästa bild som är mest intressant tycker jag. Där man faktiskt ser packboden.
Precis.
Ja, och där ser man att det här draperiet som du berättade om, Nathalie, där det är uppdraget och man ser rakt in i den här packborden som är väldigt, väldigt liten.
Precis, och det är alltså här där Bengtsson har upphittats. Och man tror ju att han har överraskats bakifrån med något slags trubbigt verktyg som man inte för övrigt hittade på platsen.
Nej.
Så den som har orsakat Bengtssons död har ju också tagit med sig mordvapnet eller gömt det på något sätt.
Ja, och jag tänker också, när jag tittar på det här har jag svårt att se hur David kan ligga ner på det utrymmet. Hans kropp måste ha stuckit ut från boden.
Mm, de gjorde nog faktiskt inte det enligt de bilderna jag har sett. För det finns även bilder där han ligger i. Men han ligger liksom raklång längs med.
Han gör det ändå. Mm. För att det ser väldigt trångt ut just på bilden.
Mm. Men jag tror det är från den här vinkeln också.
Ja, det kan vara det.
Mm.
Ja. Så ser man runt om. Det ser inte ut att ha varit något inbrott. Precis som polisen sa där, att det är ingenting som är stulet.
Precis.
Utan det känns som att den personen som har gjort det här har ju först och främst koll på var David befinner sig.
Mm.
Och har varit ute efter David och inte pengar.
Ja, och i många förhör med olika personer, de gick igenom alla kvitton på kunder som hade handlat i butiken den dagen, men även långt tillbaka.
Mm.
Och man intervjuade i princip alla som hade någon kontakt med Bengtsson i butiken. Och där var det ganska vanligt förekommande att man höll till i butiken. Mm. Han hade telefon och det var inte jättevanligt på den tiden.
Nej.
Så man gick in och ringde, lånade telefonen, satt och drack kaffe ihop med Bengtsson. Han verkade ha ganska så stort socialt nätverk.
Det gör det ju också lite problematiskt för utredningen, tänker jag. För att det blir väldigt många människor att kartlägga.
Ja, och det skulle ju kunna också då innebära att den här personen fanns inne i butiken under tiden som han plockade undan eller befann sig i packborden.
Mm, och det känns som att det är någon som, alltså att de kände till varandra från båda håll. För det har ju inte varit någon strid utanför packboden om man tittar på blodspåren. Utan det här känns ju som att det här är en person som känner David och som David känner tillbaka på ett eller annat sätt. Om då inte David blivit helt överrumplad.
Precis.
Men jag tänker att, jag vet inte hur, det är svårt för dig att veta också såklart. Men om man går in i en butik idag så brukar det ju plinga till.
Mm.
Och har man den funktionen, det vet jag inte om. Om det fanns i den här butiken liksom.
Jag hade ingen aning om de hade. Man kan ju hänga en liten klocka på dörren liksom. Det var säkert så i butiker förr också. Men jag har faktiskt ingen aning om det. Men det är ju också det här med klockan.
Ja, just det. Att för den hade stannat, ja.
Ja, hans armbandsur hade ju stannat på 17:45.
Mm.
Och det är ju
stängningsdags.
Ja, ungefär där var det beräknat att han skulle stänga butiken.
Mm. Och du kan ju förklara varför han var i packboden. Man kanske ska lägga in saker och avsluta för dagen. För nyckeln satt ju i dörren.
Mm. På insidan.
På insidan. Och då är ju frågan om han skulle låsa för dagen inåt medan han packade undan kassa eller vad det kan vara.
Mm.
Eller inte.
Eller om att det var vanligt att han hade nyckeln i när han hade öppet i butiken.
Ja.
Det vet man ju inte.
Och det säger ju också en del om tillit till sina kunder. Mm. För vem som helst kan ju bara rycka nyckeln då om det är olåst.
Mm.
Så att, många frågetecken här. Och jag har ju sett det här hästjobbet du har gjort med research, den här pdf-en.
Mm, den har ju varit jätteomfattande.
Jag är grymt imponerad av ditt arbete faktiskt. För att när man har varit in och tittat på den, ingenting har ju legat i ordning.
Nej.
Du har ju kaos och ordning i kaoset.
Ja, och det har varit svårt att få liksom en första bild av vad som har hänt. Och, men det har varit intressant att också prata med Sofia, som är Davids barnbarn, om hennes liksom, upplevelse om det här. Och hur det har varit från hennes perspektiv. Och det kommer vi återkomma i del 2.
Mm, då får vi veta lite mer. För det är ju också så, just när det är ett sånt här uppmärksammat fall. Och ett av de första i Sverige som blev så här uppmärksammat.
Mm.
Så är det klart att det påverkar på många nivåer. Både samhällsperspektiv men också för den familjen som har gått igenom det här. För jag tänker på just det här med Aftonbladets...
Hemliga vittnet.
Ja, att det här är ju liksom på något vis en startpunkt för... Den här typen av medievinkling.
Mm. Jag tror också det. Att Aftonbladet där på 60-talet. Kanske plockade upp det här med sensationsjournalistik kring brott. Och att man gärna ville skapa lite spänning kring att alla skulle kunna bli ett hemligt vittne.
Mm. Och det märker man ju på det här. För att det blir verkligen mordgåte-feelingen. Så det känns som att från Aftonbladets hemliga vittnet till Efterlyst på något vis. Och det är en väldigt, väldigt kontrast. Både själva brottsutredningen jämfört med vad man har tillgång till idag med DNA-forskning och så vidare. Och även medialt hur man har tittat på fallen.
Mm.
Så att det blir verkligen en djupdykning i historien. Både kring krim men också kring medierapportering.
Absolut.
Så vi hoppas ni följer med hela vägen i avsnittet för det är... Mycket intressanta grejer i det här.
Verkligen. David Bengtssons kropp hade upphittats av en barndomsvän till honom. Hon ska ha varit den som kontaktade polisen. Det var en gammal vän som hade växt upp, inte långt ifrån Bengtssons barndomshem, och hon hade därför känt honom sedan de båda var barn. När hon flyttade till Karlstad 10 år innan mordet hade hon träffat honom i staden och haft sporadisk kontakt med honom. Han hade bland annat hjälpt henne att teckna en livsförsäkring på den tiden då han arbetade med försäkringar. Sedan Bengtsson hade öppnat sin butik hade hon då och då hälsat på honom och lånat telefonen i butiken. När barndomsvännen förhörs första gången, en dag efter mordet, får hon frågan om hon hade träffat Bengtsson dagarna innan händelsen. Hon svarar att hon hade haft sin far på besök och att de hade gått förbi butiken den 6 augusti klockan 11.30 på dagen. Då ska David ha stått i dörren till butiken och hälsat på dem. Och de ska hälsa tillbaka utan att ha stannat och pratat. Dagen efter, fredagen den 7 augusti 1942, gick barndomsvännen från sin bostad klockan 11.20 till Drottninggatan för att köpa fisk åt sin far. Han skulle hinna med tåget från Karlstad klockan 12.30. Hon hade även tänkt försöka få telefonkontakt med sin fästman som låg i beredskapstjänst i Charlottenborg. Men hon var osäker på hur hon skulle hinna med detta. När hon kom till Drottninggatan såg hon på klockan till urmakeriaffären mitt emot Grand Hotel att klockan var 11.30 och att det innebar att hon skulle hinna ringa sin fästman ändå. Så hon gick in i David Bengtssons butik för att låna telefonen. Väl inne i butiken så märkte hon direkt att något inte stod rätt till. Dörren var öppen så hon kunde bara kliva in, men butiken var tom och tyst. Hon ropade, är du här inne Bengtsson? Och tänkte att han kanske var inne i butikens packbord. Hon gick då fram till draperiet som avskärmade packborden från butiken och drog draperiet till vänster, samtidigt som hon ropade, är du här inne Bengtsson? Igen. Och då såg hon en mansperson som hon förstod var Bengtsson, liggandes på golvet. Hon såg hans ben och en stor mörk fläck på golvet. Men vad den mörka fläcken var hann hon inte reflektera över.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hon förstod direkt att något hemskt hade inträffat och blev mycket uppskakad. I ren panik sprang hon in i cigarraffären i närheten och berättade om sina iakttagelser. Där stannade hon tills polisen kom till platsen. Hon förklarade i polisförhöret att hon hade blivit så chockad och skrämd av att se mannen i packborden att hon inte närmare hann lägga märke till några detaljer. Till exempel hur han låg eller vad han hade på sig. Men hon minns att allt såg ut som vanligt i butiken när hon kom in. Och att det var bara mycket tystare än vanligt, vilket hon lade märke till. Men det var inte så vitt hon kommer ihåg någon oordning i butiken. Och draperierna var placerade som vanligt. Grannflickan, som också hade varit inne i butiken och sett Davids döda kropp, för att sedan rusa hem, kan ha varit där precis innan barndomsvännen eller under tiden som hon var och ringde efter polisen. Det är lite oklart vem av de två som var först på platsen. I olika förhör med närstående till Bengtsson finns det en gemensam nämnare. Ingen kan komma på att David ska ha haft några ovänner. Han var väl omtyckt och ingen har någon rimlig förklaring till detta förfärliga som har hänt. Polisen hade dock sina egna spekulationer. I brevkorrespondens mellan poliser i olika distrikt, som är en del av utredningen, skriver de när de presenterade olösta fallet om Bengtsson att de tror att det rört sig om en fruntimmerhistoria. Det har framkommit i utredningen att han ska haft affärer med flera olika kvinnor och de misstänker att en av de kvinnorna har varit barndomsvännen. Och de tror att ett motiv om svartsjuka kan ligga bakom mordet på något sätt. Det ska till och med ha gått så långt att otrohetsskandalerna hade drivit fru Bengtsson till vansinne. Och att hon, ett år innan mordet, hade vistats på sjukhus i ett helt års tid. För att hon hade tappat förståndet efter mannens alla affärer, enligt utredningen. Polisen får in många tips om barndomsvännen. Inte minst från hemliga vittnet i Aftonbladet, många år efter mordet. Det känns som att allmänhetens uppfattning var att David och barndomsvännen ska ha haft en relation. Det är dock inget som bekräftas av varken barndomsvännen eller utredningen. Men det gick rykten om att det skulle kunna ha varit så och att det kan ha varit en anledning till varför Bengtsson blev mördad. Kanske kunde det röra sig om svartsjuka från någon annan mans sida om det var så att hon hade en relation med Bengtsson. Barndomsvännen hade en fästman som dock hade alibi eftersom han låg i beredskap i militären. Men polisen utesluter inte i sin utredning att ett sådant alibi skulle kunna ha förfalskats. Barndomsvännen verkar inledningsvis i utredningen ha varit deras hetaste spår eftersom de förhör henne ett flertal gånger under årens lopp. Hon är helt klart den som förhörts mest i utredningen. Det intressanta med förhöret med barndomsvännen som hålls dagen efter att hon påträffat David död är att det förekommer två olika versioner av samma förhör i utredningsmaterialet. Det är även noterat i blyerts i marginalerna att det är ett stycke som fattas helt i den ursprungliga avskriften av förhöret. Här är det stycke i förhöret som helt har uteblivit i den första versionen av barndomsvännens förhör. Vid de tillfällen som barndomsvännen hade besökt butiken hade hon märkt en del personer som brukar besöka Bengtsson. Ibland har han suttit och druckit kaffe inne i packborden med olika personer. Där det dock inte rört sig om spritförtäring och Bengtsson själv brukade inte dricka sprit. Förr i tiden minns hon i alla fall att Bengtsson var religiös och var med i en friförsamling innan han flyttade till Karlstad. De personer som brukade besöka honom i butiken var en agent. Samma agent som skulle ha skjutsat honom den kvällen för att hämta sina barn. En radioreparatör, en bokförare och en verkstadsarbetare som är mörk och har en mycket stor näsa. Bengtsson hade en springpojke innan som inte längre jobbade för honom. Men han brukade också besöka butiken ibland. I övrigt hade hon sett en hel del okända personer i butiken som hon förmodat har varit kunder. Barndomsvännen hade funderat på om Bengtsson verkligen ville ha alla dessa personer sittandes i butiken men hade aldrig frågat honom om det. Barndomsvännen kände till Bengtssons hustru men hon hade aldrig umgått i Bengtssons familj. Hon hade aldrig hört Bengtsson säga något illa om äktenskapet. Tvärtom hade hon en uppfattning om att han var mycket fäst vid familjen, speciellt barnen. När hans hustru i ungefär ett års tid hade vistats på sjukhus i Kristinehamn hade Bengtsson verkat mycket nedstämd. Hon ska ha kommit hem från sjukhuset i början av 1941. Han hade helt enkelt sett ut att vara helt ifrån sig, enligt barndomsvännen. Barndomsvännen hade hört av andra personer att fru Bengtsson var svartsjuk på sin man. Men hon hade inte trott att hennes sinnesstämning hade berott på Bengtssons sida med andra kvinnor, utan istället berott på fru Bengtssons nervsjukdom. Ja, det här stycket som jag precis läste upp, har du några tankar om varför det här helt uteblev i den första avskrivningen av förhöret?
Ja, mycket bra fråga. Antingen så är det slarv, eller så har man tyckt att det varit irrelevant. Jag har nog inte så himla mycket tankar kring det. Jag känner att det är jättesvårt.
Jag tror nog att det kanske bara var ett ärligt misstag. Men det var verkligen någonting jag hajade till. Just att det hade skrivits anteckningar om att det här stycket saknas helt liksom, i den första. Och vad beror det på? Var det någonting i det här stycket som kanske polisen på något sätt antingen tyckte var extra intressant så att de på något sätt inte ville skulle vara del av den vanliga utredningen? Eller att det helt enkelt bara gjordes ett misstag?
Det är jättesvårt.
Det är lätt att så här i efterhand läsa in för mycket alldeles för lite. För att ja, allting blir lite mystiskt.
Ja, det är ett extremt mystiskt fall. Och man märker ju också så här, det är ganska mycket ryktespridning. Speciellt kring barndomsvännen men också kring Bengtsson och hans affärer. Och även kring hans fru.
Precis.
Fru Bengtsson.
Ja, för där är ju
en hel del rykten om den här barndomsvännen. Och det kom även in en hel del tips om henne till hemliga vittnet.
Mm.
Där det var egentligen ganska mycket spekulation. Och bara om att hon skulle haft en relation med Bengtsson. Och att hon då på så sätt var inblandad i mordet på något sätt.
Och det, man märker verkligen att det är en helt annan typ av kvinnosyn än vad vi har idag. Att man ser ner på kvinnor som har relationer. Alltså det är väldigt, väldigt hårt och väldigt mycket pekfingrar. Och det är väl det synsättet också som ger upphov till väldigt mycket ryktesspridning och fördomar.
Absolut, det tror jag också. Och sen så är det ju det här med Tyra, Bengtssons fru. Att hon ska ha på något sätt haft mått dåligt av alla de här otrohetsskandalerna. Och det kan man ju verkligen förstå att hon har gjort. Att hon har mått psykiskt dåligt av det.
Mm. Och även kring att folk går och pratar om ens relation tänker jag att det måste vara påfrestande.
Precis, och i utredningen så står det att det var därför hon var inlagd på sjukhus. För att hon mådde dåligt över, de skrev inte så fint att hon mådde dåligt över det. Utan hon hade blivit vansinnig.
Mm. Men, hysteri.
Precis, så, men när vi har pratat med Sofia, Davids barnbarn, så säger hon att Tyra led av schizofreni. Det var liksom känt senare i hennes livshistoria. Och då vet man inte om det här var någonting man visste redan då. Eller om en sån diagnos var svår att fastställa. Men det var ju antagligen det hon led av redan då.
Ja, jag troligtvis. Och det är intressant här också hur man då väljer att koppla hennes mående till någonting som har med en man att göra. Istället för att nämna faktiskt hennes diagnos.
Mm.
Och visst, okej, hade hon inte fått en diagnos så är det klart att den inte finns med i utredningen på grund av det. Men det är väldigt liksom, ja men för den här tiden kallade man kvinnor hysteriska. Det är en helt annan typ av jargong.
Mm.
Och fruktansvärt.
Verkligen.
Att bli bemött på det sättet när man faktiskt har en sjukdom.
Mm.
Så det är många bitar i det här som är väldigt gammaldags och väldigt förlegat i hur man har bemött och hur man pratar om. Som vi båda har reagerat mycket på.
Mm.
Så. Och även den här barndomsvännen tänker jag. Du var lite inne på det här med hur man reagerar när man hittar en vän.
Ja, för jag tror i det här bortklippta stycket något som jag reagerar av att hon visste ju ganska mycket om Bengtsson.
Mm.
Hon visste ju vilka han umgicks med, vilka som, det känns som att hon var där ganska ofta. Och då får jag känslan av att de var ändå ganska nära vänner. Om det nu var så att de inte hade en relation så kände de varandra ganska väl ändå.
Ja, och även hennes syn på hans relation med sin fru och det kändes som att det fanns en vänskap där liksom.
Precis, hon hade plockat upp en del saker där. Och på det, alltså, jag tänker försöka tänka mig in i en situation att man kommer in i sin väns butik då.
Mm.
Och anträffar personen i ett sånt här stadie. Ja. Antagligen död eller väldigt skadad eller någonting hemskt har hänt.
Mm. För vi stod det att hon inte först hade reagerat på blodet och det riktigt.
Ja, det stod att hon inte hade reflekterat över vad den mörka fläcken var.
Nej.
Och för mig, jag tyckte det var lite konstigt. Jag tycker vissa saker är lite konstigt i hennes första förhör. Men jag vet inte om det bara beror på att man reagerar olika. För jag tänker bara att jag hade rusat fram och försökt hjälpa min vän och se om personen levde. Och
skakat om den.
Om den behöver hjärt- och lungräd. Jag vet alltså, men du sa. Men man kan ju också bara få panik och springa ut. Och det tror jag så är säkert fullt normalt att reagera också. Alltså.
Ja, men då tänker jag nästa steg. Om man nu får panik och inte har den här överblicken av vad som har hänt. Att man inte då, hon sprang in till cigarrhandeln bredvid, eller närheten där. Att ingen annan då går in i butiken och kollar, är han okej? Okay? Vad har hänt? Utan att man bara avvaktar.
Ja.
Det är lite märkligt.
Det är ingenting som framkommer i alla fall att någon skulle ha gjort det.
Nej, för det känns ju som att, jag vet inte, hade jag sett dig ligga på golvet, jag hade nog skakat om dig också.
Ja, sen hade man kanske insett, okej, okay, personen är död.
Och ja, då du kall liksom.
Ja. Men, ja,
men just om man inte är säker på vad som har hänt. Att man ändå vill se liksom att finns det något jag kan göra här? Eller är det för sent?
Precis. Sen När jag diskuterat det här fallet med ganska många andra så har andra sagt att nej, men jag hade nog också bara blivit jätterädd och sprungit ut och det är väl inget konstigt alls. Så jag tror att det behöver inte vara något mystiskt och konstigt i det.
Nej, det beror nog på hur nära relation man har till personen och hur man reagerar i chocktillstånd. Så, men tänker jag att jag skulle se dig ligga i en blodpöl på golvet så tror jag att jag skulle skaka på dig. Men så vet man ju inte hur nära relation hon hade med Bengtsson. Eller för den delen hur, jag tänker också den här kvinnosynen och relationen mellan kvinnor och män. Man kanske inte liksom var så handbelägen heller. Nej. Mot det motsatta könet på 40-talet, jag vet inte.
Det är sant, och sen finns ju alltid rädslan för att den som har orsakat det här kan finnas i närheten. Att man instinktivt kanske
tar till flykt.
Liksom. Precis, rusar därifrån för att skydda sig själv.
Det är intressant hur olika man kan reagera på saker. Och det måste ha varit fruktansvärt att sett honom. Sen tycker jag också att du tog upp det här med att man inte vet om det är grannflickan eller barndomsvännen som har påfunnit kroppen först. Och det är också intressant. Men det är inte heller någonting vi någonsin får klarhet i.
Nej.
Men vem var det som ringde polisen?
Det var barndomsvännen.
Det var barndomsvännen.
Men det är lite oklart exakt vilken tid det var. För grannflickan har ju beskrivits typ samma scen. Att han låg bakom draperiet. Och att...
Fast om grannflickan har beskrivit att han låg bakom draperiet. Och barndomsvännen hade öppnat draperiet.
Jag vet inte om hon stängde den igen.
Nej, precis. Där har
det
vi.
Det är en liten detalj.
Ja. En liten detalj. Så det är många sådana detaljer liksom som inte är dokumenterade. Som gör att det är svårt att veta.
Precis.
Så, och som kan vara avgörande.
Men också fruktansvärt för en sån liten flicka. Att behöva se en sån brottsplats. Det måste ju följa med henne hela livet.
Verkligen. Vet man hur gammal hon var?
10.
10. Ja, fy.
Barndomsvännen ska också haft ett alibi för mordkvällen. Hennes hyresvärd, en 80-årig kvinna, som också förhördes i samband med mordet, bekräftade att barndomsvännen hade kommit in till henne och sovit på hennes köksbänk den kvällen. Eftersom hennes far, som var på besök, snarkade så förfärligt. Det finns en del källor som uppger att hyresvärden ska ha avslöjat för dem att hon har ljugit om alibit för att skydda sin hyresgäst. Men det är något som visar sig bli svårt för polisen att följa upp på eftersom hyresvärden avlider några år senare. Något som fortsätter som ett mönster i förhören med olika personer, allt från släktingar till Bengtsson och bekanta, är att han ska varit involverad i flera otrohetsaffärer. Det verkar ha varit allmänt känt att paret Bengtsson inte hade det särskilt bra i sitt äktenskap. Det som nämns mest är hustruns svartsjuka och affären som Bengtsson ska haft med en sömmerska innan hans hustru åkte in på sjukhuset för sin psykiska ohälsa. Sedan ska han också haft en affär med sin hushållerska under tiden hans hustru var inskriven på sjukhuset. Båda kvinnorna som anklagas för att ha varit involverade i otrohetsskandaler med Bengtsson förhörs och båda förnekar att de ska ha haft en kärleksrelation till honom. Polisen är även inne på ekonomiska motiv av olika slag och försöker kartlägga vilka Bengtsson hade gjort ekonomiska affärer med. I förhöret med hustrun Tyra framkommer det att familjen hade det dåligt ställt. Rån eller stöld verkar inte ha varit ett motiv för mordet eftersom ingenting har stulits från butiken. Det verkar dock som om polisen mer är inne på att Bengtsson kan ha haft någon skuld till någon eller spekulationer om någon olaglig affärsverksamhet som det inte verkar finnas något stöd för när det undersöks vidare. Det finns många misstänkta personer som figurerar i utredningen, inte minst den gråklädde mannen som blir en mytomspunnen figur i denna berättelse. En man i grå kostym som ska ha suttit i en fåtölj i butiken den kvällen enligt iakttagelser. En man som aldrig identifierades. I nästa veckas avsnitt av Olösta fall så kommer du få höra mer om mannen i grå kostym. Vem var det som såg honom i butiken den kvällen? Och sen kommer ni få höra om hur det har varit att växa upp med en så stor mordgåta i sin familj när vi berättar om David Bengtssons barnbarn Sofia och hennes mammas uppväxt.
Jag måste bara få nämna det här innan vi avslutar idag. Och det är det här att det är väldigt många kvinnor som figurerar i den här utredningen. Men trots det så finns det inte en tanke på att det skulle kunna vara en kvinnlig gärningsman. Utan man utgår direkt från att det ska vara en man. Och att om det har med svartsjuk att göra så ska det vara en man som är svartsjuk på grund av sin kvinnas affär till Bengtsson.
Ja, men precis. Den här barndomsvännen har ju figurerat mycket i utredningen, men det har ju främst handlat om svartsjukemotiv, att hennes fästman eller någon annan man ska ha varit svartsjuk och velat mörda Bengtsson. Och detsamma gäller även hushållerskan och sömmerskan som han också har anklagats för att ha haft affärer med. Där är det inte de som har misstänkliggjort utan deras respektive män.
För jag tänker, skulle någonting sånt här inte ha hänt idag, då skulle man ju troligtvis titta på frun till att börja med. Man skulle även titta på de här älskarinnorna. Så det säger verkligen någonting om tidsepoken och kvinnosynen.
Mm, verkligen. Men hela den här utredningen genomsyras av en helt annan kvinnosyn.
Mm.
Det har varit som att resa tillbaka i tiden, kan jag säga. Och det har varit väldigt intressant på många olika sätt.
Ja, utan att avslöja för mycket om del två, kommer det att finnas någon kvinna som man kan tänka sig skulle kunna vara en gärningsman? Eller är det återigen män som figurerar?
Det är män som figurerar i utredningen. Och det är framförallt den här gråklädda mannen som aldrig identifierats. Man vet inte vem han var. Han sågs till i butiken. Jag kommer berätta om vittnesmålet som blev en stor nyckel, kan man säga. Till det här vittnesmålet så kunde man ändå berätta om den här gråklädda mannen i medierna.
Mm.
Och då kom det in väldigt mycket tips. För att han kunde ju också stämma in på väldigt många.
Mm. Ja, det hör ju. Missa inte del två som kommer ut nästa torsdag.
Precis.
Och fram till dess, ta hand om varandra där ute. Så hörs om en vecka.
Hejdå!
Hejdå!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.